Hej och välkommen till Familjehemspodden, en podd för dig som är intresserad av familjehemsfrågor, själv är eller har varit familjehemsplacerad eller har barn som bor i familjehem. Vi som har den här podden tillsammans heter Birgitta Harberg
och Monia Sunesson, och idag i studion har vi med oss Maria Nyberg. Välkommen!
Hej, tack! Kul att få komma hit.
Ja. Och idag ska vi göra ett litet annorlunda avsnitt. Jag tänker nämligen intervjua er om hur det är att vara familjehemssekreterare och vara familjehem eller ha erfarenhet av att ha varit familjehem. Och som jag har förstått det så är det inte helt ovanligt att man som familjehemssekreterare är eller har varit familjehem.
Ja, det stämmer. Jag har haft flera kollegor som har varit familjehem. Det ökade faktiskt under ensamkommande tiden, måste jag säga. För då var det nog så att många fler tänkte liksom att jag vill dra mitt stå till stacken och ta hand om ett barn. Så då har jag haft fler kollegor som blev både familjen. Jobbar och...
Ja, precis. Mm. Och det var väl så också, Maria, att du blev familjehem under den här tiden?
Mm, precis. Det var det. Och det var ju min man då, fast då jobbade inte med familjehem utan på ett HVB, ett stödboende. För ensamkommande. Och då blev det ju så uppenbart hur skriande behovet var. Och jag var ju också socialtjänsten. Så vi hade, det är ju alltid svårt att hitta familjehem. Men då hade vi ju, det var ju verkligen nålar i hörstackar.
Och Monia, du berättade ju i första avsnittet om varför du blev familjehem.
Ja, det gjorde jag. Och det kan ju vara så att någon av våra lyssnare faktiskt inte har lyssnat på alla avsnitt. Det var ju premiäravsnittet, om någon är intresserad. Men... jag tar det lite repeat, att jag hade två mostrar som var familjehem när jag var barn. Sen när jag träffade mannen i mitt liv så var faktiskt det något vi pratade om på vår första dejt. För han hade en dröm att bli familjehem och hans föräldrar hade varit familjehem. Så det var liksom något som alltid har funnits där. Och intresset har jag även tagit med mig i val av yrke då.
Och Maria, du berättade lite grann där hur det kom sig att du blev familjehem, att det var i flyktingvågen och så. Men fanns det några andra motiv till att du valde att bli familjehem?
På något sätt som socionom så tror jag tanken finns med igen. Och att man någonstans kan göra en skillnad för ett barn. Mm. Så det har du nog alltid funnits. Så jag var väldigt inriktad på att jobba med barn och ungdom när jag utbildade mig. Var barnskötare i botten. Men aldrig sen egentligen varit i det. Utan det var nog då när det var så uppenbart. Vi hade så många barn och inga vuxna som fanns där. Mm. Och då tror jag också när man var på det här boendet så skulle ju de inte vara kvar på boendet. Vi öppnade ju boenden och så stängde vi dem väldigt snabbt. Och då var det väl också utifrån att de hade fattat tycke för Samad. Och då tänker jag att vi hade ju möjligheten. På vilket sätt kan jag kolla mina biologiska barn i ögonen och se att vi inte hjälpte till? Mm. Så att det var nog mycket det, liksom, den krisiga, annorlunda situationen vi var i som gjorde att det blev.
Mm. Och då sitter jag ju här och funderar. Vad var det ni blev först? Familjehem eller familjehemssekreterare?
Jag minns inte exakt, för det var väldigt i närtid som alltihopa blev. Jag började jobba i socialtjänsten och sen så var jag hemma och föräldraledig. Och då visste mina kollegor, jag blev familjehem först, för då visste mina kollegor att jag hade pratat väldigt mycket om att jag ville bli familjehem. Och att jag, när mannen som var familjehemssekreterare, den kom ju och gick i pension, så hade jag ju gått och hintat att den där tjänsten vill jag ha. Och sen när jag var föräldraledig så var det en tonårstjej som behövde ett familjehem. Över en kort tid som vi tog emot en kortare tid. Det var väldigt akut. Så det var så det startade. Sen de barn vi har haft sen har ju varit väldigt, väldigt små. Så jag har ju andra erfarenheter än vad du, Maria, har.
Socionom och jobbet inom socialtjänsten hade jag ju. Men inte har jobbat med familjehem. Utan vi var ju först familjehem. Och så sen nu så jobbar jag som familjehemssekreterare. Eller konsulent heter det.
Precis. Mm. Och jag kan ju inte låta bli att fundera på hur det är att vara just familjehem. Eller ha varit familjehem och lyssna på de familjehem som ni har ansvar för. Liksom, om deras svårigheter och samtidigt ha den här erfarenheten. Har ni känt att det har varit intressekonflikter eller att ni har känt att det har krockat någonting?
inte konflikter, men jag tror faktiskt att man har en större ödmjukhet och förståelse för hur otroligt svårt det är. Alltså det är ju alltid så när du hör en situation, någonting som har hänt, en familjen som har sagt någonting eller gjort någonting eller agerar ut. Så när man, liksom, när man kliniskt tittar på en sån situation så kan det ju vara lätt att veta vad som är rätt och fel. Men att man har lättare att veta att jo, fast det hade kunnat vara jag. För i stunden är man ju inte professionell, då är man ju människa. Och då agerar man ju utifrån det man hamnar i. Och desto närmare och desto bättre det är egentligen med familjehemsbarn, desto mer människa blir man ju, på gott och ont. Oftast på gott. Men det är också då man kan säga grodorna man inte skulle vilja säga så. Så jag tror att det tror jag att man har faktiskt en större... Alltså just det här att man vet att det här är så komplext och så utmanande att det är inte lätt. Mm. Det är en typisk sån situation som man i tanken tänker att man vet precis hur man skulle göra. Men inte när man är där så gör man ändå inte så.
Så för dig har det varit liksom en vidareutbildning nästan, att själv ha varit familjehem nu när du är familjehemssekreterare?
Jag tycker det är en jättegåva faktiskt att ha det med sig. Ja, att man faktiskt har en annan förståelse.
Mm. Och det kan jag nog bara instämma i, för det blir någon slags ödmjukhet som du säger inför det här uppdraget som man faktiskt har på något sätt dygnet runt. Liksom. Det är ju inte ett jobb utan det är ju någonting man gör för ett barn. Det är ju inte ett arbete. Så. Sen däremot har jag stött på ibland någon slags krock eller vad jag ska kalla det för. Då jag har ganska många barn. Jag har liksom, då när detta hände hade jag 3 biologiska barn och 2 placerade. Och så jobbade jag som familjehemssekreterare. Och då vet jag att det var någon gång när jag hade sådär som man ibland överväger, ska jag göra det, ska jag inte, berättat lite om mig. Och då, det här familjehemmet var väldigt bra och tog upp det sen med mig. Men att först hade det blivit lite så här, oj shit alltså, hon har mycket runt sig. Hur ska jag våga ta upp någonting? För de hade inte lika mycket liksom, de kanske hade 2 barn och 1 placerat. Så då fick vi prata om det. Där man liksom ibland, det kan bli någon slags så här, jag vet inte vad jag ska säga. Men just, vad har jag för erfarenhet? Jag kan inte bara ta dem och stoppa dem på någon annan. För det är ju, jag har å ena sidan, precis som du säger Maria, med mig dem. Men alla situationer är ändå olika. Liksom. Mm. Enligt en modell där man tar upp om lite känsligare saker. Som man sen har kunnat på ett annat djupare plan och kunnat förstå varför det faktiskt ingår. Där man har kunnat förmedla det inför intervjun att ja, men det här är med för att det här liksom, och kunnat förklara och tänk på det här.
Mm. Och då tänker du på Kjellvestensintervjuerna som man gör med de tilltänkta familjehemmen.
Precis. Ja, ja det här då. När man åker därifrån den här intervjun, tänk på att ta tid efteråt. Liksom, att kunna prata med varann och för att man själv verkligen har varit med om det. Och det är en speciell grej att göra en sån här intervju.
För en sån intervju har du också gjort, Maria, förstår jag.
Mm. Ja, det har vi gjort. Och det, alla säger ju det innan att det är bättre än att gå familjeterapi. Och det är det ju faktiskt. Och jag är ju alltid skeptisk. Och tänkte, ja, jag kommer nog inte tycka så. Men det var faktiskt, det var häftigt så. Mm. Sen har inte vi, jag kan också, för jag tyckte den hela utredningsprocessen tyckte jag var jättekrävande och tog jättemycket tid. Och ändå gjorde vi en mikrovariant eftersom det var i den tiden det var. Mm. Och också att barnen var äldre och ja, sådär. Så tror jag. Men så det är också någonting som jag också stor respekt för och verkligen kan känna med de här blivande familjehemmen. Och vilken, ja, men man kan bli fulla beundran inför att det finns folk som tar på de här uppdragen och lägger så mycket tid innan man ens vet om man blir godkänd och om man kommer att få ett barn som kommer att komma hit. Mm. Så det tror jag också att liksom, ja, det kräver tid. Mm. Det har han också väldigt stor respekt för. Kanske lite för mycket ibland också, för det är ju ja, men det är väl det som du är inne på, Moni, att min upplevelse är ju min och den får man ju inte lägga över för mycket till andra heller. Så. Men det är, ja.
Mm. Ja, alltså jag är full av beundran för alla som vill bli familjehem. Men jag har ju själv 3 barn och jag vet ju hur svårt det kan vara att få livspusslet att gå ihop. Och då tänker jag på er som också har, Monia, du har ju 4 egna barn och 2 familjens placerade barn. Och Maria, du har ju 2 biologiska barn, 1 bonusbarn och sen så har du också haft familjehem. Hur har ni fått allting att gå ihop?
Mm. Den frågan fick jag ju jättemycket då. Men då kan jag också säga, jag hade ju två killar, 16 och 19.
Mm.
Och de var ju också, alltså det, jag sa till en kompis, tänk att du har två tonåringar, när du kör upp med bilen och storhandlar så står de på bron och är beredda att bära in kassarna. Alltså de var fantastiska i det. Vilket man också, där var det ju snarare att man fick jobba mycket med sitt. Ni behöver inte hjälpa till, jag fixar, jag bara är så. Men de var ju fantastiska på att hjälpa till och förstod. Det var ju två killar som hade gjort den här resan från ingenting till paradiset någonstans. Så de var ju fantastiska i det. Sen är det där känslomässiga, det finns ju där. Alltså den är ju både liksom sorgen och väntan på avslag och inte och de sakerna. Men saker ger, alltså relationer, alla relationer som jag har ger ju mer än de tar. Men det är klart att det tar gör det ju och man får ju, jag kan förstå om folk inte tar steget och gör det. Men jag hade på så sätt hade vi ju jätteförspänt men också jättemycket liksom hjälp i det. För att vi bjöd in dem tror jag och för att de var sådana och ville liksom, de bjöd till jättemycket själv. De var ju inte, många barn som blev placerade är ju så kantstötta så att man inte kan liksom göra på något annat sätt än att testa. Men det var ju inte de här på samma sätt utan de var ju liksom öppna för all kärlek och bara ville ge tillbaka. Så där blev det ju väldigt, det gav väldigt mycket mer än vad det var. Framförallt i tid och så faktiskt. Mm. Och mina tjejer blev väldigt, väldigt förtjust i mina, jag har ju två mindre tjejer. Men en bonuspojke bodde inte hemma just då för han hade gymnasium på annan ort. Och för han, vi var ju bara tjejer i familjen. Han har syskon på både min mans sida och så på hans mammas sida. Men det är bara tjejer. Så för han var det någon sådär fantastiskt häftig grej att ha pojkar i familjen. Så han var nog både sådär skräckslaget förtjust liksom. Och de tyckte ju han var the shit liksom. Så. Och han är väldigt fin också. Men mina tjejer bara älskade ju de här. Min äldsta tjej hade ju, de hade såhär mitt val där de ska berätta om något viktigt. Och då skulle hon berätta om familjen. Och då börjar hon hela det med att säga att jag har fått, onsdag den 16 januari fick jag två nya brorsor i familjen. Ja, så att lärarna hade ju gråtit och ja, ni vet sådär. Så det var väldigt liksom, vi hade det väldigt, väldigt bra förspänt. Vilket gjorde att det gav väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Men sen är det ju en insats, det tänker jag. Det är också sånt som jag tänker vi som jobbar med det måste vara så ödmjuka inför. Och liksom, ja, men backa upp och förstå.
Mm. Och jag har ju det på ett helt annat sätt får jag väl ändå säga. Att många barn, små barn. Men vi har ju alltid valt att jobba deltid. Så att vi har gjort det, både jag och min man har jobbat deltid. Så att vi har liksom tagit ett väldigt stort gemensamt ansvar. Sen för att hinna alla så har vi faktiskt pratat så sent som häromdagen med min stora dotter om det äldsta. Att vi har liksom, jag har liksom skapat väldigt mycket strukturer. När de var lite mindre så var det så här, men nu är det din tur att följa med när jag ska åka och handla för att vi får egen tid. Och nu är det din tur. Och vi har också genom åren, utifrån att det har varit funktionshinder också, eller diagnoser, så har vi haft lite avlastning och då har vi också liksom prioriterat. Någon helg när vi har haft avlastning så har det varit att då har jag och min man åkt iväg för att liksom jobba och ta hand om oss. Och sen har det varit kanske att man åkte iväg med något barn. Alltså vi har väldigt tänkt väldigt mycket så för att få ihop det. Och just det här att det har liksom inte varit min grej eller hans grej utan det har varit vår grej. Också det här vikten av du är inne på dina barn. Vi har ju liksom hjälpts åt mycket som familjer. De stora barnen, jag har tre stora, man har liksom stöttat varann i alltihopa, så att det har varit en, under stora delar av livet som stor familj så har det varit familjen som har gjort det ihop, så att ja.
Mm. Jag kan säga en till, så det sitter jag och det brukar jag tänka på så himla mycket, för det tror jag man missar när man inte har, för det var ju någonting vi gjorde tillsammans som familj, det band ihop oss enormt mycket som jag inte alls var beredd på. Och det var så himla häftig känsla.
Mm.
Och det är nog, för det är ju alltså just det där att hitta någonting som det här gör vi tillsammans. Det var jätte, det hade jag aldrig räknat med. Och det tänker jag att det förstår man nog inte förrän man har gjort det.
Nej, för det ger verkligen något. Ja. Sen tänker jag att jag har jättemycket kopplat också sådär, till den här känslan av vi, men också till barnen liksom. Alltså det ger, på många plan ger det något. Och då har man liksom, när det har varit som tuffast har man ändå liksom haft det med sig så. Sen är det väl så liksom, jag berättade förut inför den här intervjun att jag hade tittat på en film för många år sedan som heter I Don't Know How She Do It, med Jessica Parker eller vad hon heter. Och på slutet har jag för mig att det är lite grann att she don't liksom. Och ja, det är ju lite så det är. Det är klart att man inte alltid får ihop det. Men när det är kalas, nej okej, jag åker och köper färdiga kladdkakor för jag orkar inte. Lite så. Mm.
Men kalas blev det.
Och kalas blev det.
Kakor fick de och det är det viktigaste.
Alla fått sång.
Ja. Ja.
Men det här ändå att bolla både att vara familjehemsekreterare och familjehem. Du är ju båda två, Monia, och du Maria, du har ju varit familjehem och nu familjehemsekreterare. Har det inte varit liksom jobbigt att ta med och liksom leva med, eller hur har det funkat för er?
Det tror jag, det var nog kämpigare för min man som jobbade kvar på stödboende också under tiden, att någonstans för sen också hade samma språket, min man är svensk iranier och barnen kom ifrån, så de hade samma språk, vilket var att när han kom hem så var det många frågor som de behövde från honom. Och det blev mycket som, ja, men samma frågor som på jobbet. Vad är det här för papper? Vem ska man vända sig till? Så den var nog, det var inte samma beredd på alls, tror jag. Det hade han glömt bort i att liksom, det så. Men för mig var det nog inte, jag jobbade ju inte med barn och ungdom alls då. Och sen är det ju inte, det blir inte samma sak. Men du vet ju ännu mer om det, Monia.
Ja, jag får nog säga att under de perioder som jag har varit barnsekreterare har det nog varit svårast att kombinera och vara familjehem. För det är på något sätt mer lika på något vänster, eller vad jag ska kalla det för. Man har, som barnsekreterare har man kontakt med föräldrar och man åker och följer upp på ett annat sätt i den rollen. Så att det är lättare på något sätt, har jag tyckt i alla fall, att vara just familjehemsekreterare. Eller sen som jag har varit enhetschef och nu förste, när man liksom steppar tillbaka ett steg från det nära arbetet. Så kan man liksom förmedla erfarenheten man har till de som är i det faktiska. Liksom. Så att sen, jag menar, det fattar ju ni som lyssnar. Jag sitter här med en podd dessutom på min fritid, så att för mig är det här livet.
Ja, så är det. Och nu tänker jag faktiskt ställa en nästan förbjuden fråga. Men jag tror faktiskt många där ute är intresserade. Det är ju, ni är ju ändå familjehemsekreterare och har haft då egna familjehemsekreterare. Och vad har ni tänkt om dem?
Ja, det är klurigt. Jag har nog tyckt att vi har väl haft en bra familjehemsekreterare. Sen har man ju kanske tagit mycket mer saker med andra. Alltså inte alla andra så där random, utan man har haft några. Som till exempel en moster till mig då, som har haft många barn. Som jag har tagit lite svårare saker med, har jag nog tagit med henne. Sen ibland så har man ju också tänkt sådär, när jag var enhetschef några år för en stor enhet sådär, där det var liksom 14 familjehemsekreterare på en enhet, där det har varit vissa som man bara, när de har berättat grejer, som man bara, wow, tänk om min familjehemsekreterare har gjort sådär, vad coolt liksom. Ja. Men vi har haft en otrolig förmån att ha haft samma familjehemsekreterare i 15 år. Det är ju helt fantastiskt.
Vilken innest.
Ja, få förunnat.
Nej, alltid, nej. Jag har haft fantastiskt duktiga familjehemsekreterare. Och sen var ju också pojkarna lite äldre. Mm. Och det var kommunala placeringar. Vilket gjorde att det var väldigt lagom kontakt också. Mm. Och lätta att komma överens om.
Lagom kontakt? Vad är det?
Ska vi nog inte gå in på. Nej, men jag tänker också att vi kan ha en ambition, tror jag, ibland. Alltså det är väl det där med tiden och ha respekt för den, tänker jag. Men jo, det var det jag tänkte, förut så tappade jag bort den. För där, det är väl också någonting som jag rör mycket och tänker i, det här just med att det du pratade om förut, det här med att det är ett uppdrag och inte ett jobb. Och, så ska familjen vara. Samtidigt förväntar vi oss mycket tid, mycket finnas där för oss i socialtjänsten. Man ska vara väldigt professionell. Inte så känslomässigt alltid liksom kunna förhålla sig. Och samtidigt ser vi ner på det på de som ser som ett jobb och vill veta vad de ska få för betalt för det. Alltså, det är ju jättekomplext.
Mm.
Så det är det, tror jag, att liksom, att någon skulle vilja träffa mig varje vecka eller ha så mycket kontakt. Det, så blir det ju inte med en kommunal placering.
Mm.
Och inte med äldre killar när det rullar på, såklart. Och det är ju också det är så. Men jätteduktiga familjehemssekreterare.
Mm. Jag hade faktiskt förmånen under en period när vi hade det lite tufft. Då fick vi från socialtjänsten, det, på tal om det här med tiden och liksom någon slags respekt för det, en fantastisk stöttning där de kom. Och vi faktiskt tog ett promenad, walk and talk, liksom stöttning. För jag behövde bara få prata av mig lite. Mm. Det var liksom tufft. Så att vid något tillfälle kom hon till och med och mötte mig vid jobbet. Och vi tog en promenad innan jag åkte hem för att få ihop alltihopa och ändå få det där stödet. Så jag tänker att det finns mycket innovativt också från många håll som jag ändå har fått erfara. För det är precis som du säger, det är otroligt komplext.
Och om man då byter fokus och tänker på, vad har ni tänkt om era familjehemsplacerade barns barnsekreterare och deras kontakter med era placerade barn? Har ni fått återkoppling och känt att ni liksom har fått de redskapen som ni har behövt ha av dem?
Jag har nog tyckt det. Jag har nog ibland tänkt så här, ska de inte prata mer? Sen har jag förstått att det inte är helt enkelt heller med små barn som man inte träffar så jätteofta. Sen har jag ju egentligen jobbat mer som barnsekreterare, om man ser över tid, än som just familjehemssekreterare. Och barnsekreterare, precis som vi pratade om faktiskt i premiäravsnittet, det är ju tjänster där det byts mer. Så då har man ju liksom hela tiden fått bygga ut en ny relation för att det är en ny person. Och det är ju också en utmaning. Och då är det oftast yngre som är lite nyare i yrket. Så jag har stöttat dem lite, eller vad jag ska säga, utifrån att man har den erfarenhet man har. Jag vet att hon skulle ringa en barnsekreterare och vända om genomförandeplanen, och vi pratade umgänge, och vid det tillfället var det en förälder som inte gick att träffa så mycket. Och då hade jag ju haft fantastisk handledning i yrket av en underbar och bra kvinna som heter Eva Körner, som är ju en fena på familjehemsvård och barn och sånt. Och
psykolog.
Och hon hade pratat om symboliskt umgänge. Då sa jag till henne, men skriv att vi har symboliskt umgänge i genomförandeplanen. För vi pratar ju om kontinuerligt om barnens föräldrar. Så jag har ju liksom både fått stöd och gett stöd. Eller vad ska jag säga? Men jag har bara gått och säga av alla barnsekreterare. Det har ju varit ett gäng.
Men det gör nog lite dubbla erfarenheter. Och det där, då tänker jag att då har det varit svårt. Jag hade en fantastiskt duktig som hade en egen relation med pojken, och det var jättefint, tycker jag, att hitta rätt nivå och så. Men ändå inte var, det blev väl väldigt tydligt när det skulle återförenas i det ena fallet. Men där var det också, där är det väl det där komplexa när jag också jobbade i socialtjänst. Men då var jag ju mer mot försörjningsstöd, och då skulle ju de in i det, och då var det lite svårt, kan jag säga. Men, och då tänker jag ju, och det vet ju vi också som sitter här, att vi är ju inte att ringa och säga att man jobbar i socialtjänsten och klaga. Jag är privatperson, men jag jobbar inom socialtjänsten. Vi är ju alltid väldigt skeptiska mot sådana också.
Ja, så är det.
Ja. Men det var lite speciellt, måste jag säga. Samtidigt så var det ju fantastiskt tur för honom, för de gjorde inte det de skulle. Och jag lyckades också ställa krav, men få göra det på det här sättet så att ändå bli schysst mot kollegor i en annan stadsdel var ju det här då.
Underlättar det att som familjehem liksom även har arbetat eller arbetar i socialtjänsten, att får ni en annan förståelse för vad socialtjänsten tänker och hur man planerar umgänge och det här med samarbetet mellan alla då, det tredelade föräldraskapet? Eller tycker ni att det liksom har försvårat?
Jag kan nog tycka både och. I många liksom situationer så har det ju varit bra erfarenheter, alltså att ha koll. Men sen ibland har det också blivit att, för jag har märkt i förhållande till min man som då inte har det, att jag kan ha haft lite kanske andra förväntningar på möten. tror hon att jag har liksom, ja, men nu var jag på en utbildning, så här ska det vara. Och så går man på ett möte och så blir det faktiskt inte så, för i verkligheten är det ju inte alltid så där perfekt. Och så har jag liksom haft på något sätt lite kanske inte schysst mot just det, de handläggare vi har haft. Men, så det har varit lite både och. Sen vid ett tillfälle så, om det gjorde skillnad eller inte, det har jag ingen aning om. Men vi hade det skittufft verkligen. Och då var jag så här till min man att du, alltså det är ju bara typ tanter som jobbar på socialkontor. Om du ringer och säger att vi orkar inte, det här är skitjobbigt just nu, då kommer de nog ta dig mer på allvar än om jag ringer. De vet att jag jobbar i socialtjänsten, jag är mamman liksom. Och vi fick ju hur mycket stöd som helst. Det var helt fantastiskt. Om det var för att han ringde eller inte, det vet jag inte. Men ja. Mm.
Men jag tänker att alla erfarenheter som socialarbetare, vet vi väl om det, att alla erfarenheter vi har som vi kan använda oss av gör ju en större ödmjukhet och någonstans en tyngd när man liksom bekräftar någon i en historia. Och så är det ju i privata relationer också. Men det är ju inte självklart. Precis som du säger, Monia, det beror ju också på hur vi använder oss av det, vad förväntningarna blir och så. Men jag tror att det, jag hoppas att det hjälper, att man har en förförståelse. Men man får jobba med sig själv också i det, såklart.
Så är det. Ja, en sista fråga som vi i Familjenspodden ställer till alla våra besökande, även till dig då, Monia. Det är ju en fråga om barnperspektivet, och hur tänker ni att ni som familjehemsmammor kan hålla i barnperspektivet för de barnen ni har haft ansvar för?
Den är inte helt enkel, men jag tänker att de barn jag har haft har ju varit mindre. Och där är ju barnperspektivet på ett annat sätt kanske. Det blir ett annat fokus än de barn du har haft, Maria. Men för oss, jag skulle nog säga att en del i det hela är ju det här som jag nämnde innan, hur man får ihop det. Att liksom lite strukturerat se till att alla får tid. För det är ju viktigt att alla barn får uppmärksamhet och tid. Och att man också liksom kan vara följsam i vad vill de veta om till exempel sitt ursprung och såna här frågor. Att man liksom lyssnar in och tar med den erfarenhet man har från sitt jobb. Men också som familjehemsmamma. Att hålla fokuset på vad vill barnen veta nu och hur kan jag förmedla det och...
Jag tror att det, jag berättade ju då när det skulle bli det var en av pojkarna vars familj, en återförening, och då tror jag tack vare att jag höll i barnperspektivet att jag kände fast nu behöver jag nog lägga mig i det här, blir ju inte okej, okay. Vi kan inte ha en 16-åring som bär ansvar för det här, och också att liksom hitta men jag tror att jag höll det bra faktiskt. Att någonstans, det är de två det handlar om och de ska ha det bra. Även också mittemot när man sitter med det med sina egna barn. Men mina barn har ju de har ju alltid en grundtrygghet. Att de får stå tillbaka ibland, det är ingen fara. Så att jag tror att jag lyckades bra som familjens mamma i det faktiskt. Och det var väl det som var liksom, det var ju där det var sprunget ur. Så här ska barn inte ha det.
Ja, jag får ju tacka er båda, Monia Sunesson och Maria Nyberg, att ni ville delta i Familjenspodden och svara på de stundtals väldigt personliga frågor, men som jag tror att många där ute undrar, och jag tänker att vi fyller nog ett lite intresse i det här. Och som alltid, om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@familjenspodden.se och gå gärna in på vår hemsida. Vi lägger kontinuerligt upp information och länkar om saker vi har tagit upp i våran podd.
Ja, och sen så som jag då brukar säga, så glöm inte att kolla på Instagram och Facebook. Följ oss där.
Tack så mycket.
Tack.
Tack så mycket.